morgon. Det här är Radio Nacka. 99,9 Huggamuts. Och RadioLars.com. 7:05 denna måndag morgon den 16 augusti 2004. När många människor är på väg tillbaka till jobbet. Men vet, kanske just nu, i denna stund, folk faktiskt ber sig på väg tillbaka till sina jobb. Ja, jag vet inte. Det här är Radio Nacka, ansvarig utgivare i radioföreningen Nacka. Jag heter Lasse Lundberg, finns här på morgonen mellan 7 och 8 om det är vardag då. Lite växlande molnighet sådär, säger de att det kommer att bli. Just nu lyser solen här, det ser inte ut som det kommer bli någon regn, men det sägs att det kanske kommer bli någon regnskurar. Jag ska titta ut lite här. Ja, det har ju regnat under natten. Det är liksom blött där ute och det är lite sådär våta löv som hänger där. Men solen lyser på dem här i Saltsjöbaden. Så det ser trevligt ut. Och det har växt så det har knakat nu när vi har fått så mycket vatten och sen en hel del sol. Radio Nacka 99,9. Eller ska det heta Radio Snacka kanske? Vi kör talradio dygnet runt. Det är inte så många som gör det sådär dygnet runt. Jag tycker det är jätteintressant att det finns sådana stationer. Ja, vi har ju Radio Tyresö eller vad de heter på 91,4 tror jag. Ska vi se om man får in. Får man in dem? Vänta, ska vi se. Ah, det är nog kanske svårt. Nej, det där var inte dem va? Då ska vi se. Får man in.
Ska det heta radio?
Ja, det där är jag.
Vi ska ta radio.
Vänta, ska vi se här. Kan vi se. Kan man.
Åsa Knäck på mat.
91, nej, det går inte in heller. 91. Nej, det där är lite hos. Ah, ja, ni får tro mig i alla fall på mitt ord.
Ska se om man får in.
Det är alltså 91,4. Där det finns intressant talradio, men det är inte lika bra som på 99,9 Radio Nacka. För övrigt vet jag inte om det är några egentligen, förutom då P1, som kör sån här talradio dygnet. Jo, det finns ju P4, eller vad det nu heter, 89,6 också, där man kan höra tal dygnet runt. Och sen är det lite blandat på de andra stationerna. Vi har 88,0 och 95,3. De kör också en hel del prat, men det är lite blandat. Men som sagt, Radio Nacka, vi har gått in för talradio dygnet runt. Ja, vi fyller upp med lite musik ibland. Här är det Ernesto Cortázar är det som finns sådana mellanvarven. God morgon, 7:07 denna måndag morgon den 16 augusti 2004. lite på det här OS som just pågår i Grekland. Och där såg jag på TV, det var en svensk brotterska som mot alla odds slog ut en brotterska från, ja, var det nu Korea, kommer inte ihåg var man var ifrån. Någonstans i Asien där. Thailand, Korea tror jag det var. Någon där öarna, jag minns inte, eller Taiwan. Men jag har inte sett någonting om det i nyheterna. Hon vann där, svenska. Men jag förstår inte det. Det var ingenting på TV igår vid 18-sändningen om det. Och det var ingenting på, hittade inte någonting i DN om det här heller. Så att det var lite lustigt. Om du ska se, kanske jag kommer in telefon. Om du vet någonting om det här, kanske kan ringa in och berätta. Var det, varför inte de berättar om den här svenska brotterskan som tydligen vann? Jag såg ju på TV. Men jag vet inte. Vi ska se, jag ska koppla in telefonen här. Vänta, ska vi se. Ner. Jag såg det nämligen, det var matchen över på två fall eller vad det heter. Svenskan var ganska så här humble, vad heter det nu, var ganska, så ganska artig och snäll ut, och den här andra så ganska överlägsen, jag tänkte jag kommer vinna, men det var minsann svenskan som vann, gick fram och tog ett fall och slog ner den här andra kvinnan, och så igen gjorde de ett nytt försök och svenskan gjorde samma sak, så att det var riktigt överlägsen seger, men jag har inte sett någonting i media, men jag vet inte, jag förstår inte på det. Jag kan ingenting om sport och idrott, jag är totalt omedveten, så att jag vet liksom inte riktigt vad det är, man, det kanske var någon sån här preliminär uttagning, eller jag vet inte riktigt. Annars har det varit väldigt få besökare i Grekland i alla fall, många tomma bänkar, och jag såg det här cykelloppet, det var så gott som tomt på gatorna i Aten där, när de cyklade runt, och svensken ledde, han låg alltså först. Cykelloppet började med att en svensk tog ledningen och var bara ensam. Och så var det ingenting och ingenting och ingenting, och så kom hela klungan. Så att det var svensken och en ledarbil där med fotografer var det var som åkte först jättelänge helt ensam. Och i halva loppet låg han helt först. Och sen kom det upp två till. Sen var de tre i en klunga som åkte först. Och så kom hela stora klungan senare. Men tyvärr, Bergstedt hette han visst. Tyvärr så vann han ju inte. Han hamnade på 16:e plats någonting. Så det gick inte sådär jättebra. Och såg lite snabbt på bordtennis igår också från OS. Det var ganska dålig kameravinkel där. De hade som kunde ta närbilder på de här männen som spelar bordtennis. Och en svensk mot en kines där. Men det var liksom svårt att se överblicken. Det var ingen riktigt bra kameravinkel. Man såg, det var svårt att se liksom hur spelet gick så där fram och tillbaka. Det skulle vara någon kamera lite mer uppifrån eller halvt upp från sidan eller något. Men jag tror problemet var att de hade flera bordtennisbord på raken där i en arena. Så att det var svårt att få kameror uppifrån från alla dem. Utan de hade kameror liksom på kortsidan av bordet där istället. Annars skulle de behövt kameror hängande upp i taket av flera stycken. Så det var kanske anledningen att det var ingen vidare bilder där från bordtennis. Så det var lite svårt att se liksom hur matchen gick egentligen. Men... annars har väl det här OS fungerat bra, eller invigningsceremonin i alla fall. Vi satt och tittade på det. Jag kunde inte fatta. Går i bokstavsordning när de marscherar in från olika länder eller inte? Det var så svårt att vi fick lära mig sen att det var alltså det grekiska alfabetet man gick efter när man satte länderna där. Men i alla fall. Så att olympiska spelen är på gång i alla fall. Jag tänkte jag måste väl ta upp det. Annars är jag totalt ointresserad av det här med sport och idrott har egentligen fattat. Ja, det är väl bra att röra på sig och ut och motionera lite och sånt är naturligtvis bra. Men det här med, som min mamma sa, sitta och titta på vuxna män som springer runt och jagar en boll. Alltså, vad är det för något? Och så tittade jag en snudd på DN här i morse och de har lite tråkigheter att berätta, nämligen att de kontrollanter som finns i Storstockholms lokaltrafik för att kolla om folk har biljetter, de blir utsatta för mer och mer hot och elakheter och våld och sånt. Det blir tydligen vanligare och vanligare. Och de berättar om en kontrollant som går till jobbet i sina civila kläder för att hon får ett bättre bemötande då. Och hon har då en form av ID-bricka runt halsen. Ja, intressant. Att det blir annorlunda. Som vanligt också. Stockholms historia under 250 år är det vi läser just nu. Och apropå väktare som försöker få Stockholm att betala. Går man tillbaka i Stockholm så var det lite hårdare tag vad det gäller straff. Man hög huvudet av folk. Ja, jag ber om ursäkt, men de gjorde faktiskt det. Och spöstraffan, så även att man brände folk med glödande järn. Allt det här ingick i kriminalvårdsapparaturen på den tiden. Så det ska jag berätta mer om i boken om en liten stund. Jag läste just här att en av de som hade skolkat från att betala, han stod i 2 timmar och höll på att tjafsa om att det är min rätt det här. Och det är ju inte de, men man måste ju faktiskt betala för att åka kollektivt. Det är väl inte så himla konstigt. Jag tycker det är riktigt uselt att inte betala naturligtvis. Och sen de som försöker snacka bort sig när de blir haffad av en kontrollant. Det är ganska så... Jag är på något sätt så lågt. Det är så uselt. Det är verkligen omänskligt att bete sig sådär. Jag förstår inte det. Jag är så fall mer respekt för någon som... Om de fuskar. Om de bara betalar rakt av. Om de blir haffade. Det är väl i så fall det minsta man kunde begära. Men vad som var lite konstigt i artikeln, idén idag om ökat våld mot spärrvakter, var att det var en man som stod och höll på 2 timmar och tjafsade med honom och sen smet han bara. Jag förstår inte, kan man inte tillkalla polis? Om de vägrar betala ska de ju gripas, sättas i fängelse tills de betalar eller något, eller straffas på något sätt. Så att det var lite konstigt. Men jag vet inte, jag förstår inte riktigt att de inte har lagrum till att göra det. För att de måste ju ta till sådana tal. De kan ju inte bara stå och prata med dem och sen kan de smita dem och vägra betala. Utan det måste ju faktiskt vara så att de att det finns någon makt bakom de här kontrollanterna, så att polisen kan tillkalla och alltså gripa dem som inte beter sig rätt. Så måste det ju vara naturligtvis. Och i Caracas i Venezuela så har man då röstat. Det var ju så att Hugo Chavez, den här vänstertypen som med statskupp tog makten. Han hade faktiskt blivit vald en gång, men sen tog han makten. Påminner lite om Hitler och Hitler betedde sig. Han blev faktiskt inröstad först och sen tog han makten med våld i en statskupp. Hugo Chavez då, som är vänstertyp, som också är socialist, han har gjort samma sak. Och nu är det faktiskt riktiga val på väg i Caracas. Ja, vad säger jag, hela Venezuela naturligtvis. Tänk om huvudstaden inte heter Caracas. Det är det Colombia? Nej, det är det inte, men i alla fall... Så vi får se hur det går. Och president Jimmy Carter är där nere för att kontrollera saker och ting. Han är där som en sån här valkontrollant. Och det är naturligtvis att Hugo Chavez är ju kompis då med en annan sån här socialistskurk, nämligen Fidel Castro, som bägge tycker om är bättre än folket och ska befinnas ovanpå folket. Så att det är inte precis demokrati de är intresserade av, de här herrarna, utan det är mer att behålla makten med våld naturligtvis. Och som vanligt i den långa serien om hur svenska media alltid bara visar en sak, så såg han tydligen igår här på TV om att i den här valkampen så hade de naturligtvis råkat bara en tillfälligt intervjua några som hyllade Hugo Chavez och tyckte han var folkets man och sådär. Och det var det enda man såg. Så att ingenting förändras. Här i Europa så ska närvaron av amerikanska trupper minska. President Bush kommer att annonsera i tal här snart att han ska dra tillbaka 70 000 soldater runt om i världen. Ifrån Asien också då och från Europa. Man ska minska närvaron. Det är ganska intressant. Under hela kalla kriget så medförde ju närvaron av amerikanska trupper i Tyskland i första hand, men även i övriga delar av Europa. Det innebar ju faktiskt en stabilitet och att Sovjet inte vågade ens fundera på att invadera. Utan istället så bedrev man någon form av politisk propaganda, som vi fortfarande ser spåren av, som jag nämnde. Att man då infiltrerade media och politik, och man hade massvis med KGB och andra från de andra underrättelsetjänsterna i Europa. Så det var så Sovjet gjorde istället, att man inte vågade tänka på att invadera. Men det var just tack vare att närvarande amerikanska trupper gjorde att det fanns då en militär stabilitet i Europa. Så det här kommer inte att ändras över en natt naturligtvis, men det är ganska intressant. De saker som man kanske inte tänker på eller som inte rapporteras. Ganska intressant, man kan undra. Det sägs ju att varje land har en armé, sin egen eller någon annans. Och när nu man drar tillbaka trupper ifrån Europa, men om det i längden kommer att förändra lite av den här stabiliteten i Europa. Det måste innebära att länderna i Europa, framförallt de stora länderna, tar lite mer sitt ansvar och rustar upp. Men och det är väl ingen risk att Ryssland på nytt ska be sig in naturligtvis. Men det är ganska intressant att följa vad det kan få för inverkan på längre tid. Amerika så har då en stor cyklon, trom, virvelvind, orkan, hurricane har då dragit in över Florida och ställt till med en hel del elände. Florida är väldigt platt. Man har oceanen väldigt nära där det bildas några stora stormsystem. Och när de kommer in på land så det då förtals deras styrka en del. Men fortfarande, eftersom det är så platt så hinner de dra in ganska långt över land och ställa till ganska mycket oreda. Jag vet inte om man kan bo i Florida egentligen. Det är väl egentligen inte meningen att man ska kunna ha byggnader där. Med tanke på de här hurricanes som kommer in då och då. Ja, i alla fall. Tidig måndag morgon, svårt att vakna till. Klockan är 7.25, 7.26 här. Och nu kopplar jag in telefonen också. Det är då... Ska vi se. Just det. 08 716 44 17. Fyra grader här i Nacka. Solen lyser, det kommer bli lite växlande molnighet och kanske till och med lite regn, och det har regnat ganska mycket här de senaste dagarna, och bladen är fortfarande blöta efter det senaste regnandet. Då ska vi se, dags att ta fram läsglasögon och kanske solglasögon, lite mycket sol här, och kolla tillbaka i Stockholms historia nu 750 år av Lars Eriksson igen. Igår så, när det blir i fredags eller i torsdags eller något, så gick jag in lite på det här med, vi har pratat om skolan, om universitet, om hur det var fattigvården som började med skolundervisningen i Sverige för vanligt folk. Och hur den hade egna lärare som kom hem i hemmen och undervisade. Och vi kom in på det här med fattigvården, hur gatans barn drog runt på gatorna och busade och stod till. Och dagens avsnitt, det kommer att handla mer om straff, de allvarliga straffen som man hade i Sverige. Och där kommer en liten stund ur boken Stockholms historia här på Radio Nacka. börja hjälpa min mamma lite med lite mat här. Nu ska vi se. Oj. Ja, vad mer hänt då? Jo, för den som är intresserad av radiohistoria så var det alltså 25 år sedan vi startade en liten radiostation i Eten här. Kom ut i Eten och började sända SBC. Ljudmixarna hette det då. Det var en station jag startade här. Och vi hade på några kompisar länge och göra sådana lite, sända lite piratradio. Leka med lite radio under många år, nästan 10 år. Och sen i och med att närradion kom till 1979 så blev det möjligt att sända det här i Eten. Så för 25 år sedan, den 11 augusti, så började vi sända. Så det var, det är ett litet jubileum här. 25 år sedan. Ja, nu har jag hunnit bli den 16 augusti, men för några dagar sedan så blev det ett jubileum. Så att jag har nu fått tag i det här första SBC-programmet som gick i närradion den 11 augusti klockan 14-17. Det var en söndag. Och det var en 10 personer i studion eller mer kanske. Det var en ganska rolig sändning faktiskt, den första sändningen. Så den ligger nu på internet och man kan lyssna på den. Den ligger i en slinga där med en hel del sändningar från den tiden. Och jag har lagt dem i datumordning, så att om man går till radiolars.com så kan man höra de där gamla programmen. Radiolars.com. Så det kan vara intressant. Men om man går ännu längre tillbaka i tiden, som utlovade, så var det inte bara nöjen utan även brott och straff. I alla fall straff ska vi titta på här nu. Delrubriken är polisinsatser och fängelser, och det är Lars Erikssons bok Stockholms historia under 250 år som vi ska fortsätta innan jag kan få tillbaka andan här igen. Sett, inte bara Stockholms politiska ledning, utan i flera hundra år fungerade stadens råd också som stadens främsta domstol, rådhusrätten. Åtminstone sedan 1419 blir det, fanns det också en underdomstol, Kämnärsrätten. När norra förstaden inflivades med Stockholm år 1635 förvandlades dess gamla råd till den norra Malmens kämnärsrätt, medan en motsvarande domstol inrättades på Södermalm år 1654. Först på 1860-talet skildes den styrande och dömande makten åt genom kommunalreformerna. I vissa mål kunde man överklaga till kungen. Från 1614 till Svea hovrätt. Medan prästerna i konsistoriet dömde i kyrkliga mål och de militära förbandens krigsrätter rannsakade försvarets personal. Rådets och kämnärernas främsta medhjälpare vid arresteringar och inkallade av vittnen till rådstugan var statstjänarna. Till en början högst 4 man. Och från 1630-talet förstärkta med 2-3 man på Norrmalm. Vid behov kunde de få förstärkning av professosen och stocknäcksknäktarna, det vill säga den militära böden och fångvaktaren på slottet. En mer udda förstärkning fick statstjänarna i maj 1604, då pigan Anna Olofsdotter, som straff för stöld, dömdes att, citat, mista rygghuden, slutcitat. Spöstraffet skulle utföras av statstjänarnas hustrur eller, citat, andra gamla kvinnor, slutcitat. Annars var det böden eller mästermannen som skulle utföra bestraffningar som utdömts av stadens myndigheter. Förutom spöstraff utförde han arresteringar, förhör, avrättningar och förvisningar av dömda enligt en taxa som föreskrev vad varje uppgift skulle ersättas med. År 1636 såg taxan ut så här. Stegling. Ja, det var där kroppen styckades och spikades upp på hjul. Stegling, 3 daler fick han ersättning. Bränning på bål, 2 daler. Halshuggning, 1 daler, 16 öre i ersättning till böden. Hängning, 1 daler. Kåkstrykning eller spöstraff, 16 öre. Och förvisning från staden, 8 öre. Mästermannen ansvarade också för uppsikten över gaturenhållningen och fick själv behålla eventuella böter på detta område. Citat. På det han desto flitigare sitt ämbete driva kan. Slutcitat. En av de flitigaste var Mikael Reiser år 1650. Efter 15 år i tjänsten kunde han och hans hustru Anna Eriksdotter köpa ett hus i närheten av vad som nu är Katarinavägens korsning med Fjällgatan. Han fick dock aldrig njuta av sin ålderdom. Den 20 mars 1650 blev Mikael Reiser själv avrättad efter att i januari samma år har dödat en man i ett bråk i Skarprättargården på Södermalm. På denna plats där Mikael Reiser köpte sitt hus nära sin arbetsplats Galgen vid Katarina finns denna bödels namn bevarat i Mäster Mikaels gata. Under medeltiden bodde böden i den så kallade bödelstugan som möjligen låg inne i staden, eventuellt i något av fästningstornen. Men både han och hans yrke var föraktat och fruktat, varför många mästermän föredrog att bo lite utanför den egentliga bebyggelsen, precis som Mikael Reiser. En lägre social ställning hade rackaren, som var bödelns hantlangare, och även hade till uppgift att ta hand om självdöda djur. Många personer var inblandade i bödelns arbete. Böden och rackaren utförde år 1608 en avrättning av en fransk legoofficer i svensk tjänst. Vid det tillfället ersattes en repslagare för att han tillverkat repen som fången bands med. Åkarna fick betalt för att de körde sand till Järntorget där avrättningen skulle äga rum. De transporterade också dit 5 stockar som skulle användas för att bygga stegel och hjul. Något som 5 timmermän och 2 dagsverkskarlar skötte om. Stadens kämnärer, som skötte finansieringen av hela avrättningsprocessen, bokförde även det kol som brändes i en kittel där tängerna, citat, gjordes heta, slutcitat, innan kaptenen, citat, blev nupin, slutcitat. Det vill säga, torterad med glödande järn. Efter rådbråkning och halshuggning fördes liket av åkarna till Södermalm där dödgrävaren begravde kroppsdelarna. Som officer hade kaptenen rätt att halshuggas och inte utsättas för den mer förnedrande hängningen. År 1642 beviljade staden Mattias svärdfejare skattebefrielse för att han såg till att hålla stadens bödelsvärd rent och skarpt mellan avrättningarna. Sannolikt det mest udda skäl en stockholmare någonsin har kunnat uppvisa för att motivera kommunal skattebefrielse. Har vi en liten paus där i boken?
Jag vet inte om det var bättre för.
Kanske. Oj, oj. Har de läser den här boken inne på Norrtälje, om det är någon kvar där, men på anstalten. Ja, där ser man. Inte annat än en dagens kriminalvård kanske. Jag har hört det där förr med hängning, att en del som ska bli avrättad och säger, hej, jag vill inte bli hängd. Därför det är förnedrande. Jag fattar inte, om man ändå ska dö, bli avrättad, spelar någon roll. Det som spelar en roll är väl om den smärtsamma avrättning. Men jag har lite svårt att förstå det där. Jag har hört det också någonstans, om att det är viss militärpersonal som anser att hängning är mycket värre än annan död. Jag har lite, aj, det där är någonting jag aldrig har fattat. Men det är mycket man inte har fattat. Usch, det var otrevliga saker där. Usch. Jag tror att det inte är kväll nu. God morgon, det här är Radio Nacka 99,9 och RadioLars.com. Måndagen den 16 augusti 2004, klockan är 7.45. Och det kommer att bli kanske lite regnskurar idag. Nästan lite åska, det är nästan lite åska i luften. Och solen lyser fortfarande här, men det börjar molna till sig lite över Saltsjöbaden just nu. Så växlande molnighet, kanske lite regn. Det är väl så läget ser ut idag ungefär. Och just nu så har vi 19,4 grader här i Nacka. Det kommer gå upp till 21 grader under dagen. Sådär. Vinden 3 meter per sekund, nordostlig. Och solen gick upp 5.10 och kommer gå ner 20.36 ikväll.
var ganska intressant, förutom det här, de här otäcka straffen, så kan man även läsa vidare boken om hur Stockholm fick sin poliskår, som lite var, nästan var detsamma som militärmakt till en början. Ansvaret för ordningen på gator och torg låg på statsvakten. Och det hade sitt ursprung i borgerskapets skyldighet att fullgöra vakt och vård, som det hette. Det vill säga bevakning mot främmande anfall, brottslighet och brand. En särskild vårdskrivare höll under medeltiden och ända fram till stormaktstiden kontroll på att var och en fullgjorde sina skyldigheter. I krigstid skulle borgarna beväpna sig och delta i försvaret. Men det är först under det akuta polska anfallshotet år 1623 som en särskild citat statsfana, slutcitat, det vill säga borgerskapets militära förband, finns fullt utbyggt. Under trycket av stadens befolkningsökning blev den borgerliga vakten allt mer otillräcklig. Och när dessutom stadsmurarna revs på 1630-talet försvann den trygghet som det tidigare hade inneburit att stänga stadsportarna varje kväll. Yrkesknektar fick hyras in till stadsvakten. År 1635 antogs de första 16 soldaterna och redan 4 år senare räknade de 46 man som utrustades med hjälmar och bardisaner, det vill säga kraftiga korta spjut, ur arméns förråd. Sedan gick ökningen sakta. Vid mitten av 1700-talet skulle 130 stadsvakter hålla ordning ibland 60 till 70,000 stockholmare. De hade hjälp av ett 30-tal uppsyningsmän, nattliga brandvakter och i extrema fall trupper ur stadens garnison. En stor reform genomfördes 1776 då Gustav III lät inrätta den så kallade poliskammaren efter förebild från Paris. En polismästare sattes att leda hela organisationen som även fungerade som en polisdomstol i enklare mål. Den gamla splittrade organisationen fanns dock kvar och när befolkningsökningen satt igång en bit in på 1800-talet hade den ingen möjlighet att bemästra oordningen i staden. År 1833 slog stadsvakten och brandvakten samman till en stadens militärkår som förstärktes med flera uppsyningsmän. Dessutom etablerades 3 olika polisstationer i staden. Situationen höll dock på att glida myndigheterna ur händerna och politiska oroligheter år 1848 visade att polisstyrkan var helt otillräcklig. År 1850 skapades en enhetlig poliskår med 390 man och uppsyningsmännen ersattes med poliskonstaplar. Samtidigt avvecklades militärkåren. Stockholm delades in i 9 vaktdistrikt. Antalet polismän ökade till 550 år 1890 och 900 man år 1920. Men befolkningsökningen var ännu större. Möjligheten att göra snabba insatser ökade när en hästdragen piket infördes år 1887. Utredningskapaciteten förbättrades väsentligt när 4 konstaplar år 1853 avdelades till spaning och utredning. En första början till den detektiva avdelningen, senare kriminalavdelningen. Andra nya inslag under 1800-talets andra hälft var beridna poliser och särskild prostitutionsbyrå, samtidigt som antalet polisstationer byggdes ut. Under den förra hälften av 1900-talet fortsatte polisen dock att vara en angelägenhet för staden, medan den stadspolis som skapades på 1930-talet bara sysslade med en del tunga brott. Allt detta förändrades genom hela det svenska polisväsendets förstatligande år 1965. En effektivisering och satsning på tekniska hjälpmedel inklusive stor fordonspark innebar för Stockholms del en successiv avveckling av ett stort antal polisstationer. Det senare 1990-talet så gjorde man försök med en omfattande närpolisreform för att återvinna en del av vad som gått förlorat under centralisering och effektivisering. Men denna närpolisreform havererade på grund av akut personalbrist. Kanske är det symptomatiskt att frågan om återskapandet av en kommunal polis i det läget har kommit upp på den politiska dagordningen. I så fall skulle det i vissa avseenden innebära en återknytning till 1850-talets stora polisreform. Den kanske viktigaste i Stockholms rättligaste historia. Det är en liten paus i boken. Jo, jag kommer ihåg, jag är född 1955, så jag kommer ihåg innan 1965 när polisen förstatligades att det var lokalare polis. Jag tror det är mycket bättre. Det är egentligen helt självklart att polisen måste vara en mer lokal angelägenhet och inte statlig. Det ska väl egentligen vara så att det för utredande av brottslighet som rör sig runt, gäller knarkbrottslighet och terrorverksamhet och sånt där. Där kan man behöva statliga insatser för att spana och så vidare. Men för den dagliga ordningen och kontakten med både hedliga och ohedliga så är det nog egentligen lokal polis som är det bästa, absolut. Så det var nog en nackdel när man förstatligade 1965, det tror jag säkert att det var. Och jag kan bara ge en liten glimt ifrån Amerika, där jag bodde, en liten stad i Rosamond i Kalifornien. Så har man en lokal sheriff, kallas det, utanför storstäderna. Sheriffen, det är alltså de som sköter den lokala ordningen. Och så finns en hel del andra poliskårer för andra saker, men de här sherifferna är ju väldigt nära och kan ju hela området väldigt bra naturligtvis. Och man har även volontärer. Det är oftast äldre pensionärer som hjälper till att vara ögon ute på stan. De har inte polismans befogenhet, men de får låna en del av polisens bilar, inte de vanliga målade utryckningsbilar utan civila bilar, men där det står att de är volontärer för Sheriff Department. Så de är en form av steg mellan allmänhet och polis, och de är ute och rör sig och har en ganska bra koll på samhället. Och när de larmar naturligtvis så har de ju direktkontakt med sherifferna i uniform, de riktiga. Så det är en liten glimt av hur man kan lösa det här med närpolis i andra städer med frivilliga som hjälper till. Det är ganska intressant. Och det var alltså i Rosamond i Kalifornien, ungefär en och en halv timme norr om Los Angeles. Ja, det är också vanligare i USA att man har ride-alongs. Intresserade privatmänniskor som vill lära sig om polisens arbete kan få åka med ibland i polisbilarna. Det är kanske lättare där man oftast har en man i polisbilarna, i alla fall utanför storstäderna. Nu är ni inte gå in mer på det där. Jag får ta upp mer om det här imorgon kanske. Det här är Radio Nacka 99,9. Jag heter Lasse Lundberg. Jag finns här på morgonen mellan 7 och 8. Ansvarig utgivare är Radioföreningen Nacka. Radio Nacka 99,9 och radiolars.com. Man kan höra dessa program repriseras. Det är bara dags att säga tack och adjö. Det kommer regna lite grann under dagen. Jag känner på mig att det kanske blir lite åska också. Men i alla fall lite regn och lite sol och molnigt om något annat sådär. 21 grader varmt under dagen. Ha det så bra. Hej då.